Se helheten i vår breda verksamhet. Utveckla personalen, var lyhörd. Främja utbytestjänstgöring. Mer samarbete med högskolan och utbildningen i fysisk planering. Nu sätter sig vår panel här. Det är som ett smörgåsbord här. Det är fantastiskt. Alla är så lydiga. Alla har skrivit råd. Snabba beslut, ej beslutsvånda. Ett felaktigt beslut kan alltid rättas till. Styr och förändra. Styrverket med struktur, kvalitet och värme. Fortsätt i den anda du har börjat. Entusiasm och arbetsglädje för hela personalen. Behåll glädje och humor i ditt arbete. Fortsätt vara offensiv och utåtriktad. Ta dig tid att lära känna dina medarbetare. Lycka till i övrigt. Var synlig i huset. Det räcker att gå genom korridoren regelbundet och visa sig i Café Sparre. Ha alltid dörren öppen för dina medarbetare. Och så vidare och så vidare. Massor med goda råd. De här hinner vi inte gå igenom på den här usla timmen. Vad säger ni? Om vi tar bort alla eventuella namnteckningar och så. Vi publicerar dem helt enkelt på Bolinken. Det är väl okej? Toppen, då gör vi så. Vi publicerar dessa goda råd på Bolinken och använder dem naturligtvis i vår paneldiskussion som nu ska komma igång. Och nu sitter panelen här. Den är decimerad något för att Bernt Jonsson hade inte möjlighet att vara kvar. När vi satte igång att planera den här dagen så fanns det, som Ines Husman nämnde, några stycken grundläggande frågeställningar. Och alla har inte varit så duktiga som du, så att de har tagit upp det under sina tal här. Men vad är Boverkets uppgift? Vad är det mest dråpliga som har hänt Boverket? Vad är det bästa som har hänt Boverket? Och vilka konsekvenser har myndigheten medfört för medborgarna? Det är några stycken saker som man kan utgå ifrån i den här diskussionen som ska bli rätt så fri, får vi säga. Men som sagt, de där frågeställningarna kanske. Ska vi börja med Gösta? Som ju ändå är någon slags nästor i sammanhanget. Ta vilken som helst av de här frågorna som du tycker är spännande. Men dra inte igenom allt bara.
Ja, jag började ju med att berätta om en av många dråpligheter som verket hade i sin inledning, nämligen att inte ens kunde få telefonerna att fungera när vi skulle starta. Men om jag skulle ta någonting bra som verket har gjort. Jag vet att killarna och tjejerna på byggavdelningen alltid tycker att jag pratar om planfrågor. Men bland det allra bästa som verket har gjort är faktiskt utvecklingen av Boverkets byggregler. Fredrik var inne på det. Det var ändå ett initiativ från oss själva. Möjligen kan man säga under galgen, för att Per Westerberg hade nog tänkt sig att det där klarar de aldrig av där nere i Karlskrona, utan vi måste göra någonting från regeringskansliet. Men det lyckades vi få honom att tänka om, och vi tog fram Boverkets byggregler. För att ta en som jag ofta upprepar väldigt viktig detalj i utvecklingen av byggreglerna, det var den totala förändringen av reglerna för brandsäkerhet. Där hade då tidigare vid varje större brand så hade man tillsatt en katastrofkommission, och så hade man lagt till en ny detalj i reglerna om brandsäkerhet. De var otroligt detaljerade. Och nu hade vi då sagt att vi skulle gå över till funktionsnormer. Jag såg i en artikel i Sveriges arkitekters tidskrift att det skulle ha berott på EU. Men det här var faktiskt före. Vi ska komma ihåg att det här startade vi med 91. Sverige blev medlemmar i EU 94. Så det var långt före vi startade detta arbete med att göra funktionsregler av den gamla svensk byggnorm. Och just på brandområdet så och det, det här med kunskap alltså. Det är oerhört viktigt med kunskap och forskning. Och det hade forskningen vid Lunds tekniska högskola kommit så långt så att man kunde formulera kraven på brandsäkerhet i funktionella termer om insatstider och annat. Och vi skrev om byggreglerna. Jag var jättenervig, ska jag säga, när vi väl hade fått hade beslutat om dem. Vi beslutade själva. Ibland har man fått uppfattningen att det var regeringen eller riksdagen som beslutade om de nya byggreglerna. Men vi hade mandat att ta sådana beslut själva. Det var Boverkets styrelse som beslutade om byggreglerna. Och där gjorde vi också bland annat den här ändringen av brandsäkerhet. Och jag tänkte med stilla sinne, vad händer när den första storbranden kommer? Och så säger de, det här hade aldrig hänt om vi hade haft de gamla, fina, detaljerade reglerna. Ännu har inte den branden inträffat, jag har sett detta i alla fall. Men det var mycket mer i byggreglerna som reformerades. Bland annat, apropå det här med från normstyrning till kunskapsstyrning, så förändrades ju helt och hållet kraven på bostadens planlösning. Med bänklängder i alla fall rullan som det gamla planverket hade fått kläskott för. Nu ska jag väl då tillägga att jag kan inte påstå att kvaliteten på bostadsplanlösningar i Sverige ökade efter detta. Dessvärre, där finns det fortfarande mycket kunskap att bygga upp. Men jag vill ändå hävda att Boverkets byggregler, arbete som startade 91, det var bland det bästa vi har gjort. De största misstagen.
De har också haft betydelse för medborgarna.
De har haft stor betydelse. De har haft stor betydelse. Alltså i och för sig, kanske du var inne, Ines var inne på det här med alla olika grupper, men tillgänglighetsreglerna finns ju skärpta kvar. Det får man inte glömma. Vi tog bort reglerna om bänklängder och allting annat som dimensionerade bostaden, men vi tillförde skärpta krav på tillgänglighet för funktionshindrade, som idag egentligen är de som är dimensionerande för hur man kan rita en bostad. Det ska man inte heller glömma. Misstagen, jag har gjort många misstag, men på den mera seriösa sidan, så det här vet jag att jag nämnde också på Boverkets 10-årsjubileum, någonting som jag ångrade efteråt. Jag fick ju chansen att omorganisera bostadsadministrationen, kan man säga, med länsbostadsnämnderna. Jag blev tillsatt som utredare från framtida länsbostadsnämnderna. Och jag begrep inte att det var min möjlighet att försöka göra någonting utan länsbostadsnämnderna. Utan jag satsade mitt krut på att rädda länsbostadsnämnderna. Jag fick en kristallvas av länsbostadsdirektörerna. För de trodde också att jag hade räddat länsbostadsnämnderna. Men det var ett grymt misstag. Jag hade säkert kunnat ordna det hela mycket bättre på sikt om jag redan då hade förstått att det här var kört, att det behövdes en annan bostadsadministration.
Ja. Fredrik sitter beredd med mikrofonen.
Nej,
ja, det är bra. Men du får gärna säga någonting i det. Du får plocka upp den till.
Som alla så har vi tagit fasta på det med goda råd. Och ett råd som jag skulle vilja ge Boverket, det är förvalta, det har ju pratat så mycket, Vika var inne på det här, det som Boverket presterar är inte dagsländer. Ines var inne på kiosken Bygga bodialogen, som faktiskt inneburit en väldigt bra kontakt mellan myndigheten Boverket och byggbranschen. Jag har ju en liten lilltå inne i Boverket, eftersom jag försöker sammanställa allt det som Byggkostnadsforum har gjort i över 100 pilotprojekt om hur man kan få ner byggkostnaderna. Det är inte säkert att priserna går ner för det, men att man kan bli effektivare. Och det är ungefär 100 pilotprojekt som branschen själv har fört fram, att så skulle man kunna göra, så här har vi gjort, Och det här är en fantastisk källa. Den skulle kunna vara en möjlighet att Boverket också skulle kunna spela på byggkostnadsarenan, vilket inte Boverket kanske har gjort i den utsträckning och kanske inte varit vår uppgift, eller vår, säger det igen, er uppgift. Här tror jag att man skulle kunna sy ihop någonting mellan bransch och myndighet när det gäller att få bukt med den ineffektiva byggbranschen. Den är fruktansvärt ineffektiv. Den kan göra 40% effektivare.
Ja. Ulf Lönnqvist, nu är det ett tag sedan vi hörde din röst senast. Har du någon tanke om det här, vad Boverket har betytt? Jag tror att micken är igång, så du behöver inte vara rolig. Har du någon tanke om detta med vilka konsekvenser som Boverket som myndighet har fått för medborgarna?
Ja, det har jag en hel del synpunkter. Därför att utan ett duktigt verk så kan inte en regering fungera i vårt land. Någon sa tidigare att till skillnad från utlandet, där man på de flesta håll har myndigheterna inlagda i departementen, så har vi inte det i Sverige. Utan vi har ju självständiga, fristående kompetensorgan i våra myndigheter. Och det hade jag ju många gånger anledning att kunna konstatera hur viktigt det här var. Plan- och bygglagen som var ny, där hade Boverket ett ständigt uppdrag att varje år komma med sina erfarenheter på den lagen så att vi kunde göra justeringar. Och det är enda möjligheten. En ny lagstiftning kan aldrig fungera förrän den har mött verkligheten. Och verkligheten i det här fallet är ju hur människor upplever detta. Och då är det också viktigt att kontinuerligt kunna se över den, rulla det hela framåt och till slut kanske komma till en lösning som är bra. Och det var ett sånt uppdrag Boverket hade med all sin kompetens. En annan sak som jag minns särskilt, vi har talat om byggkostnader. Och de sprang ju iväg även under min tid som bostadsminister. Och många skyllde det på räntesubventionerna. Det vill säga att man fick så goda villkor så att man pressade inte kostnader utan man kunde plocka ut det i form av räntesubventioner och därmed kunna tillgodogöra sig egentligen värdet av dem. Det var en kritik som var obefogad. Men däremot så skulle vi göra någonting åt byggkostnaderna. Och jag utlyste då en tävling bland alla landets byggföretag som hette Byggutmaningen. Och så plockade vi fram mark i ett antal kommuner. En av de kommunerna var Karlskrona och man plockade fram mark i ett område i Gullberna. Och där skulle byggas trerumslägenheter. Alltså man hade talat om vad det var för typ av bostäder som skulle till. I Borlänge skulle byggas ungdomsbostäder. I Östersund skulle byggas radhus och så vidare. Och då skulle de få göra alla avsteg från byggnormerna. Som var ganska strikta som vi då hade. Och då handlade det om att få någon som kunde granska detta. Se till att det inte blev värdelösa hus. Och det var naturligt att vända sig till Boverket. Och så blev Gösta då ordförande för den gruppen. Och han fick själv plocka ihop gruppen. Och det blev i stort sett naturligtvis med hans bakgrund arkitekter. Men det var ju också då människor som kunde granska detta in i detaljerna. Och det intressanta var att inget av de förslag, och det kom väl in en 60-70 förslag, där byggföretagen skulle binda sig att bygga bostäderna och göra det till en låg kostnad som de sen skulle stå vid när kommunen tryckte på knappen. Och det var en enorm granskning. Men det intressanta var att samtliga byggföretag då som granskades, de stod emot den där granskningen. Och det blev ett projekt som då, jag är övertygad om, idag finns på Boverket någonstans. där man då skulle kunna bygga väldigt billiga bostäder och bra bostäder. Jag tror inget byggande har granskats så intensivt som det Gösta och hans folk gjorde med detta. Och sen så skedde det ju, det blev en politisk förändring i landet, både på riksplanet och i väldigt många kommuner. Men i Borlänge genomfördes då ungdomsbostäderna. Och det var en lösning som man då tog fram och som innebar att man kunde bygga bostäderna så pass billigt. Så att det Borlänge fick göra, det var att höja det priset lite grann. För annars kom det i relation till deras andra bostäder i en sån konstig dager. Men det var ett väldigt lyckat projekt som, om jag ska ge dig något råd, leta i byrålådorna var det finns någonstans, så kan du se vad det var man kom fram till och som Gösta då satte sitt signum under. Så att jag vill verkligen understryka att den kompetens man lyckades bygga upp här i Karlskrona, den har haft en väldig betydelse för både bostäderna, deras kvalitet och för planfrågorna i landet. Så det är ett bra exempel på att vi behöver väl fungerande ämbetsverk och Boverket är ett sådant.
Jag tyckte, om jag tolkar kroppsspråket rätt, Viveka, du kommer ihåg det här. Du känner igen projektet.
Ja, jag var med i den här granskningen.
Kunde tro det.
Så jag minns. Mm. Vi har inte lika bra minne som du, Ulf.
Men alltså, trots att man då fick fria händer att gå ifrån regelverket, så blev ändå husen enligt reglerna ändå.
Det intressanta kanske var att det var inte så värst stora avsteg. Man gnällde ju över byggnormerna, men man gjorde inte särskilt stora avsteg från dem när de fick chansen att göra det. Mm. Utan man tyckte det var rätt behagligt att ha byggnormerna och hänga upp sig på i sammanhanget.
Just det. Viveka, du får gärna fortsätta på ett nytt spår om du önskar.
Ja, jag tänkte återkomma till det här med att känna och verkligen saluföra det här med det stolta statliga verket med integritet, Boverket. Och vad jag tycker att det innebär i praktiken för er som jobbar. Och då ska jag ta som exempel. Ja, vi har ett exempel. Det här att i början så fick vi ju göra våra egna projekt, för när vi var så nya så ingen riktigt visste vad vi skulle göra. Och då blev det ju jättebra. Men sen blev det lite svårare när vi fick då från departementen de här regleringsbreven och skulle försöka översätta dem. Och vi har ett jättebra exempel på en stad i mer än sina hus där Ulf var projektledare, som sen blev det nationella habitat exemplet och projektet. Så där var det alltså Boverket som initierade till departementet. Och det är så jag tycker det ska vara. Och ibland har det känts lite som att hur ska vi göra nu här? Nu måste vi göra det. Och ingen är engagerad, ingen fattar något. Och jag ska ta ett exempel jag var väldigt inblandad i. Och det var när vi 96 fick ett regeringsuppdrag som hette, lyssna nu, jämställdhetsaspekter på planering, byggande och rumslig utveckling. Och då hade vi inte, nu har vi ju fyra GD:er här, två män och två kvinnor. Men då var det Gösta och Fredrik som kastade sina ögon på mig och tänkte, du Viveka får bli projektledare för detta. Och det var väl lite att vi hade haft ett fantastiskt lyckosamt projekt här, vi kvinnor på Boverket. Där lurar jag Gösta, för när vi skulle ha kvinnor kan, då frågar jag. Då föreslog jag att vi skulle göra ett projekt där Boverket skulle ha ett boverkstorg och så vidare. Och då, när jag då skulle tala om vilka som skulle vara med, då sa jag, skulle jag kunna få ta de som vill vara med? De kvinnor som vill vara med, att jag får ta ut dem. Så, ja, sa Gösta. Kommer ni ihåg hur många det var? 40 kvinnor var vi. 40 kvinnor. Och jag tror vi var enda kvinnorna som i princip, vi hyrde en lägenhet och vi byggde hela vår. Och vi hade ett boverkstorg och Anna Lind var nere och vi hade seminarier och det var helt strålande. Så det här var bakgrunden till att jag fick det här andra då. Men det här hade jag ingen aning om, inte mina chefer heller. Och just då, så det var Anna Lind som hade skrivit under uppdraget. Just då så blev det en förändring, så hon blev utrikesminister. Och så ringde jag upp då för att få någon form av dialog med uppdragsgivaren. Nej, så det ska inte vi ha här på miljö, utan det blir inrikes hos Jörgen Andersson. Då ringde jag till inrikes. Nej, det ska miljö ha kvar. Och då stod vi, alltså, vi stod då med ett projekt som uppdragsgivarna inte egentligen ville ha och som vi inte visste vad vi skulle göra med. Så var det. Och då kunde vi ju skrivit ihop något tradig statlig liten rapport om jämställdhetsaspekter så och skickat upp den och så hade ingen läst den och så hade det varit gjort. Men då tänkte vi så här att nu är vi expertverket här. Nu gör vi något bra av det här och vi gör, vem är det som ska använda sig av det här? Det är ju kommunerna som ska utföra allt det här sen så småningom. Det är ju ute i verkligheten som hållbarheten ska utvecklas, så att vi gör någonting som blir så intressant så att det läses och sen går det via kommunpolitiker uppåt. Och vi gjorde faktiskt ett jättespännande projekt av det här, hela samhället. Och vi var ute och saluförde det också. Vanliga människor köpte boken och vi var med i radio och så vidare. Och jag hörde nu av Kerstin Andersson här att det tydligen ska kunna bli något nytt uppdrag på det här. Och, men jag minns när Gösta och jag, och då var faktiskt Micka och hennes chef Kerstin Kåks med och skulle lämna upp detta till Jörgen Andersson där det till slut landade. Och han var väl inte så kanske superengagerad i detta. När vi lämnade över den här boken och jag försökte då göra en liten föredragning vad det handlade om. Och så lämnade vi fram två böcker och jag försökte faktiskt inte överhuvudtaget vara rolig. Men då lämnade vi fram de här två böckerna och säger jag, ge din fru en omgång. Så... ja, men detta apropå att... Jag tycker att Boverket själv ska ta ansvaret för att göra projekt som blir, och det var ett jädra jobb att göra det här intressant och roligt, för ingen vill vara med i arbetsgruppen. Och de som var med i arbetsgruppen, de ville inte skriva. Vi skulle jobba ihop också med kommunförbund och glesbygdsverk och fanans mormor. Men till slut, vi gjorde en jättestor arbetsgrupp och vi såg till att lära känna varandra. Till slut stred folk om att skriva små uppsatser och grejer, så det blev jättebra.
Tack Viveka. Jag ska berätta det att ett av förslagen är att ta in dig som konsult till Boverket. Och du har ju redan börjat. Jag tänkte att Ines Husman kanske har något. Sen ska Åke få prata också.
Ska jag ta någon sån här sak som jag tycker har varit väldigt bra och som har utvecklats under åren, så är det väl Boverkets plan- och byggdagar. Alltså Boverkets plan- och byggdagar har ju då kommit till för att man skulle se till att lagstiftningen funkar och återkoppling och så vidare. Det var ju så det var från början. Och vår ambition under åren som har gått var ju att försöka bredda det här, att inte bara vara en PBL-kurs så att säga, utan verkligen vara stället där man träffas om man arbetar i den här sektorn. Jag kan väl inte säga att vi under de här åren som jag var ansvarig för det lyckades helt ut, för vi hade ju att kämpa med att få hit det privata näringslivet och byggsektorn. Där är vi ju, finns det ju bra mycket kvar att göra, men det har stadigt gått framåt och det har blivit det här eventet som har två saker. Dels är det stora delar av sektorn som kommer till Karlskrona i sydöstra Sverige med sina urdåliga kommunikationer, bara för att det är så fint här och att det är så ett bra event. Då kommer man hit och så träffar man alla som man ska träffa. Precis som transportsektorn åker till Linköping mitt i vintern. Så därför är för den externa delen väldigt viktig. Den andra delen som är så bra och som gör att det här blir bara bättre och bättre, det är det att det samlar medarbetare i ett gemensamt fokus en gång vartannat år på ett unikt sätt. Och det här är någonting som jag känner att alla som jobbar i Boverket tycker att det är så himla kul med plan- och byggdagarna. Så att då ger vi hjärnet. Och det har bara som sagt blivit bättre och bättre. Och Hans var ju den som... Han satt där borta innan. Han är ute och arbetar. Det är tur att det är någon som gör det. Inte bara njuter som vi. Men det, har alltså, det är klart att det är viktigt att man har någon som är en eldsjäl och driver fram det här också. Men med det vill jag ha sagt att den typen av event är väldigt bra också i en myndighet. Inte bara de här som tar, ni vet, 50 000 för 2 dagar.
Ja, jag kan ju bekräfta och berätta att jag som informatör får ju då ofta frågan, när är årets plan- och byggdagar? Ute i kommunerna tror man ju att vi har kraften att göra det varje år. Så att det finns ett tryck, det finns ett sug efter det. Mm. Åke Flacke, nu är det din tur.
Det är bara att börja.
Det är bara att prata.
Bra. Det nämndes begreppet samhällsplanering. Och det tycker jag att det syns lite för sällan i Boverkets publikationer. För samhällsplaneringsbegreppet är så stort och omfattar samordning av diverse inslag i markanvändning och i etc. etc. Och det betyder, tycker jag, att när man ser den här sydöstra länsdelen utav Sverige, där då Boverket är i stort sett det enda, kan jag förstå, som är utav stor vikt inom statsdepartementen. Och där det finns högskola och där det finns assisterande inslag också av, ska vi säga, samhällsbyggnadskapacitet eller kompetens. Då borde det vara naturligt att Boverket på något sätt försökte medverka till samling regionalt till stöd för denna sydöstra landsända. Väldigt mycket av regionaliseringen i Sverige idag, den går ju så att säga på tvärs till de stora regionerna i många fall, och man försöker skapa förutsättningar för utbyggnad och resursfördelning i så att säga mindre områden där man kommer människorna närmare. Och jag tycker sydöstra är delen av den här landsedan. Det skulle kanske må väl. Det är ett ifrågasättande bara. Jag bara tycker att det skulle vara så. Därför att poängen i min tanke det är det att det här skulle fokusera Boverket mera i allmänhetens intressen. Det skulle vara medialt intressant. Det skulle leda till det som händer också kommer in i de lokala tidningarna. Etc, etc. Sen har jag en liten annan sak medan jag är på tråden. Och det är också sånt här lite övergripande stort begrepp. När Boverket kom ner hit var det ju ifrågasättande utifrån centralisering kontra decentralisering. Tillgängligheten uppfattades som självklart ganska begränsad genom att lägga sig här nere. Nu har jag fått en känsla av att det här decentraliseringsbegreppet har kanske börjat att komma på något sätt mindre i fokus än vad som har varit fallet tidigare. Till följd av datorisering, och det finns annat inslag i möjligheten att operationellt hantera sina uppgifter i samverkan mellan myndigheter. Istället för att, så att säga, man blir avgränsad och låst till, låt säga, Stockholm eller de här större profilerna med mycket kapacitet på statsförvaltning. Det senare skulle i så fall kunna tänkas utifrån de perspektiven leda till att risken för Boverket att råka ut för någon sorts prövning utifrån lägesfaktorn, den risken skulle reduceras. Och den kan ju ha betydelse för personalfrågorna, den kan ha betydelse för rekryteringsfrågorna, den har betydelse kanske för lite för annat vad gäller investeringarnas fördelning och annat som man vill stå och stå för. Det senare är inte lätt att prata om. Det skulle jag vilja säga, så att min fråga är egentligen spekulativ. Men den är intressant definitivt. Va? För att i alla de här diskussionerna om omplacering och lägesförändringar för statsförvaltning, och där har jag haft kopplingar personligen i utredningsarbetet, de har ju den här lägesfaktorn som en grund för vad de föreslår.
Är det någon i panelen som vill komplettera eller kommentera detta? För det är det så att det är helt lokaliseringen av Boverket, det är en fråga som inte längre är aktuell. Det är Karlskrona som gäller helt enkelt.
Det kändes som att det var lite framtid.
Ja, det är definitivt.
Jag tror inte att det är någon som vet Alltså det finns ju inget sagt varken om det ena eller det andra. Myndigheten finns i Karlskrona, det fungerar väl. Det är lite icke-fråga skulle jag vilja säga. Men det jag möjligen kan hålla med dig om, det är att det definitivt idag ges möjligheter att arbeta på ett sätt som kanske inte var möjligt för ett antal år sedan. Och frågan är, använder vi oss tillräckligt av de möjligheterna? Tycker jag, apropå verksamhetsplanering, så var det en av de frågorna vi diskuterade häromdagen. Använder vi alla de möjligheter som vi faktiskt redan idag har för att jobba på ett smart och effektivt sätt? Det är inte alltid vi gör det. Så att jag tycker frågan är väldigt intressant. Och ortfrågorna kommer mer i skuggan av det, tycker jag. Mer hur arbetar, vilka metoder väljer vi och hur jobbar vi med våra uppdrag? Så skulle jag vilja säga.
Gösta Blücher hade också en kommentar.
Ja, det här med Karlskrona. Några synpunkter. Alltså, jag brukar säga att det var min fru som bestämde att Boverket skulle ligga i Karlskrona. Och det var min pappa som bestämde vilken logga verket skulle ha. Men, och jag kan berätta varför vid något annat tillfälle. Men det hade betydelse på flera olika sätt. Som vi inte har berört idag. Jag vet att moderaten Knut Billing som satt i bostadsutskottet och som också var ledamot av vår styrelse under flera år i början. Han hade varje år dessförinnan i riksdagen motionerat om nedläggning av Planverket och Bostadsstyrelsen. Och så när vi sitter här i vår styrelse säger han, nu, jag kan inte lägga den där motionen längre. Det var inte helt fel. Och en annan aspekt som inte heller har varit uppe, som jag också mötte i början, det var den här kritiken mot Stockholm. Man uppfattade alla råd och anvisningar och så som kom ifrån Planverket och Bostadsstyrelsen som Stockholms centrerade. Ja, det fanns goda grunder i för sig. Om man tittar på plansidan så var det ju Stockholms stads normer egentligen som spreds ut över Sverige via de statliga myndigheterna också. Men när vi satt här nere, då var vi utanför Stockholm. Och plötsligt så lyssnade då landet. Åke erinrade ju om Eriksgatan. Det tyckte jag var jättebra att Åke gjorde faktiskt. Den var jättevärdefull. När vi under 20 månader, säger Åke, åkte runt till alla län och träffade länsstyrelserna och landshövdingarna, länsråd och länsarkitekter och de kommunala ledarna. Vi var där i 2 dagar. Jag besökte alla länsresidens i Sverige. Det var jättekul. Men vi nådde ut på ett annat sätt. Då. Vi var inte stockholmare, utan vi var som dem, om man säger så. Vilket, nollåtterna är ju lite förföljda i alla fall i det här landet. Och vi var inte nollåtter längre då. Så det var också en poäng med lokaliseringen. Får jag också säga någonting om plan- och byggdagarna. Även de betydde mycket i den här utåtriktade informationsverksamheten. Knut Billing vill ju lägga ner oss, i varje fall innan vi kom till Karlskrona. Och när nya regeringen tillträdde 1991 så hamnade vi under Moderaterna i Finansdepartementet. Och lite av de stämningarna fanns nog kvar där. Och man tillsatte en utredning som skulle se över verket med Bengt K. Johansson som utredare, som uppfattades som en väldigt hårdför person. Och han åkte runt då för att, eller jag vet inte om han åkte runt, men han var i alla fall runt och intervjuade kommunalfolk och annat. Och det här var strax efter plan- och byggdagarna 92. Och de man pratade med sa, ja, det där är jättebra, det var jättebra. Vi har fått väldigt mycket fin information och så från dem. Så han skrev i sin utredning att det där var en välfungerande och angelägen myndighet som han hade granskat. Och det kan, och plan- och byggdagarna har också betytt mycket för verkets image, så att säga. Och sprida informationen från all den klokskap som finns här i Karlskrona. Jag kan inte tänka mig att man i det här läget nu överväger någon omlokalisering. Det är svårt att förstå.
Det är roligt att du säger det. Jag känner igen det där med att vi är en av dem ute i landet. Att vi inte uppfattas som 08. Jag kommer ihåg att träffa en konferens i Skellefteå. Kommunalpolitiker från Norrlands inland. Och de vände så här när de fattade att inte vi kom från Stockholm. Så att det har sin betydelse. Det har sin betydelse. Ulf Lönnqvist hade en kommentar.
Jag vill bara lägga till att det fanns ju ett beslut om att alla nya myndigheter som skulle inrättas i landet skulle lokaliseras utanför Stockholm. Det har riksdagen fattat beslut om. Sen var det inte alltid riksdagen levde upp till sitt eget beslut, långt ifrån. Och det är ju bara relativt kort tid sedan som man flyttade ut en lång rad statliga myndigheter från Stockholm som ett regionalpolitiskt instrument i samband med nedläggning av regementen på olika håll. Så fortfarande finns naturligtvis det kvar detta att det inte är nödvändigt det ska ligga i Stockholm. Och jag tycker det som togs upp här om möjligheten att använda ny teknik gör naturligtvis än mindre nödvändigt att ha myndigheter samlade i Stockholm. Därför med den nya tekniken, utan att man som Gösta tjatade sig till flygresor, så kan man med nuvarande teknik knyta ihop människorna med videokonferens och allt vad det är, på ett sätt som att man behöver inte till varje pris varje gång sitta och stirra på varandra i samma rum. Och det tror jag också kan medverka till att det finns förutsättningar till förändringar också framöver. Även om naturligtvis kostnadsbilden, det är ju väldigt dyrt att flytta ut myndigheter, det ska man vara klar över, kommer naturligtvis att spela en viss roll. Men att det skulle vara någon som kom på tanken att flytta Boverket tillbaka till Stockholm, det har jag svårt för att tänka mig.
Ska vi återvända lite en stund till Boverkets inre verklighet? Det är ju trots allt mest Boverkare som sitter här, men Hasse Andersson, det här med det här som Åke Flacke var med och startade, kamratföreningen, kan du berätta något om? Den är igång, tror jag. Kan du berätta något om betydelsen av denna förening?
Jag skulle vilja säga att jag tror att kamratföreningen har... Det finns ett värde i det som kamratföreningen har gjort. Det som Gösta och Åke var med och startade här. För jag tror att det har varit en stor del till sammanhållningen på Boverket. Jag känner så. Jag älskar nästan alla här, men jag tror att de här utflykterna som man gör på våren när man samlas och man gör något kul tillsammans, julfesterna då som är också sen på innan julen där med musik och grejer, jag tror att det är sådana saker som gör att vi trivs ihop, vi har roligt ihop, och det ska man inte negligera. Jag tror det är en jätteviktig grej att man känner att vi har kul tillsammans. Så därför hoppas jag verkligen att när du tar över, eller har redan tagit över, att du fortfarande tänker på vikten av det här. Du får tänka själv, det förstår jag att du gör. Men dra inte in, spar inte in några pengar på kamratföreningens konto. För jag vet att lite pengar kommer ifrån verket, och resten kommer in på lite... Så när man betalar in lite pengar då varje månad. Jag tycker det är jätteviktigt. Håll det där i. Dra inte in pengarna där. Dra in det på någon flygresa eller någonting sånt där ställe. Nej, men det är bara det. Jag tror att det är viktigt. Håll fanan högt och behåll kamratföreningen. Och ge dem ge dem det beröm de behöver för att orka vidare. Jag tror det är viktigt. Tack.
Vi vilka kommentera direkt.
Ja, jag minns när Hasse och jag vann danstävlingen på Aspö. Kommer ni ihåg det? Jag kan ju säga att min bana på Boverket var att jag började som projektledare och sen blev jag vicechef och sen blev jag chef. Och sen så blev jag handläggare och projektledare. Och då när jag abdikerade som chef, då blev jag tillfrågad om jag fick komma med i kamratföreningen. Och det kändes som ett lyft där igen. Att få komma med och jobba där också. Så jag tror också att det här är jätteviktigt. Och inte bara inom kamratföreningen, utan överhuvudtaget där vi pratar om att hitta varann, att se varann. Och där tror jag gärna just det här, alltså ledningen. Att gå runt och att... Så väldigt mycket man löser by walking och talking. Det här att bara titta in istället för att någon ska mejla och säga jag behöver tala med dig och ja, du får en tid om en vecka och så vidare. Att det är så oerhört mycket trevligare och lättare att ta. Jag förbjöd i princip på min avdelning att ni får inte mejla till mig om det inte är något sånt där mera mass eller ja, något speciellt. Utan kom och prata med mig alltså för att... Och det är sådana minnen man har. Jag kommer ihåg när Ines kom direkt från ett flyg och satte sig med Stellan och mig som hade en sån här vedervärdig om de här stormarknaderna. Jätteärenden och vi var inte riktigt klara. Det skulle bli klart och vi var nere och beställde sallad och vin och du satt direkt och till oss till ett på natten. Och, ja, Gösta och Fredrik, alltså allt det här när man verkligen kämpar ihop om saker även... Både har roligt men även jobb. Att man gör det lustfyllt hela tiden. Det här med lust, det är ju väldigt, väldigt effektivt att se till att skaffa sig lust att göra saker. Det är då det blir jäkligt bra. Har man inte lust att göra något, då är det ju knogigt och eländigt. Alltså. Så det är att jobba på det hela tiden.
Mm. Ja, just förresten, hade Hasse någon... Liten snabb kommentar bara så ska jag göra
det. Jag ska säga det att den där tävlingen som vi vann, den var stenhård. Jag säger, det var ingen, vi seglade inte in som några favoriter utan den var stenhård. Och det vi vann på, ska jag säga, det var väl egentligen på hetsen. För jag tog nämligen Viveka Rumpan och jag tror det var det vi vann på.
Och detta var alltså långt före Let's Dance i tv. Förstår jag. Ja, Gösta, varsågod.
Jag ska inte ta ordet från någon annan, men några saker till som jag tycker kan vara intressant att kommentera. Är någon som har jag var ju lite galen, jag är medveten om det då när jag började på det här jobbet. Vi hade en del galna idéer. Jag berättade för Janna nyss att jag formulerade också som en devis att det var bättre att göra fel än att inte göra någonting alls. Vilket naturligtvis ur en generaldirektörs perspektiv egentligen är en alldeles livsfarlig devis. Men, och vi tillsatte galna gruppen. Är det någon som kommer ihåg galna gruppen? Ja. Som skulle ha full frihet och komma med vilka tokiga förslag som helst. Men en annan sak, vi ville ändra också titulaturen inom verket. Och ni kanske har undrat över de här konstiga titlarna. För att ni ska komma ihåg att det här är ju 20 år sedan. Och den statliga administrationen, där var man då antingen byråchef eller avdelningsdirektör eller byrådirektör eller byråassistent. Det var liksom systemet som fanns där och så hamnade man i vissa lönegrader och sådär. Och jag tyckte det var så där jävla tråkigt, ska vi inte ha det? Så vi försökte hitta på något annat. Och det var då vi introducerade det här. Jag kommer att tänka på det när du säger så där, Viveka, det här med projektledare och expert. Och min tanke var ju då att som projektledare så hade man ett chefsansvar. Men som expert behövde man bara vara jävligt duktig. Och som en expert, en riktigt duktig expert skulle ju kunna mycket väl ha mycket mera betalt än en projektledare så att säga. Var man verkligen expert, hade hög kompetens så skulle man belönas för det. Och så överlämnar vi detta till Arbetsgivarverket. Och de skulle då bestämma vilka löner vi skulle sätta. Vad tror ni de gjorde? Jo, projektledare, lika med avdelningsdirektör. Expert, lika med byrådirektör. Och så var det kört. Men det var så titlarna kom till från början. Det vore skojigt om man kunde på något sätt återuppväcka den idén bakom hur man fördelar arbetsuppgifter. Sen några ord om det här med entusiasmen också, för den var jätteviktig. Det hade vi verkligen från början. Vi var inne på det, jobbade som mattan. Fredrik, han sa till mig en dag när vi skulle ha samling här i sparrsalen: säg nu för Guds skull inte en gång till att vi har gått förbi här ute och sett att det lyser framåt midnatt. Folk jobbar ihjäl sig, sa Fredrik. Så jag tänkte, jag måste naturligtvis sansa mig lite, så jag ska inte säga det då. Men det fanns en fantastisk arbetslust. Och det började redan uppe på Västerbroplan. Vi skulle ju då, de här 700 som sökte de här 70 tjänsterna, vi började rekrytera redan under Stockholmstiden. Och då kom det, i och för sig var det många stockholmare som sökte också, utan att tidigare jobbat på verket. Men det kom ju många utifrån som kom till Stockholm, och de hade väl inte så mycket annat att göra än att jobba kanske. Men det jobbade som attan redan, det fanns en entreprenöranda så att säga, man jobbade som attan redan från början. Så när vi flyttade hit ner då den 21 augusti 89, så var inte bara vi fem längre då, utan det var 17, det nämndes ju Ulf tidigare, det var 17 stycken som följde med från Planverket och Bostadsstyrelsen, bara jag tror bara två finns kvar fortfarande. Men vi var ändå när vi startade den 21 augusti en bit över 100. Så det var ju folk som hade kommit till Stockholm och börjat där och sen följde med hit ner. Och de bar med sig redan från början den här entreprenörandan som inte bara sin goda kompetens, som jag sa, för jag hade ju sett att det var väldigt duktigt folk vi hade rekryterat, utan också arbetsglädjen som jag har intryck av fortfarande lever på Boverket. Och den ska man slå vakt om, väl så mycket som att satsa på att utveckla kompetensen.
Ja, det är,
får jag bara säga, ja, arbetsglädjen lever definitivt, men jag hoppas vid Gud att inte ni sitter här på nätterna. För det är just det. Där har jag en annan synpunkt.
Det är så här att sitter man till klockan 6:30 så blir man avkrävd legitimation numera. Det är ju så. Säger en som vet. Det är lite kaxigt det här, Gösta Blücher, det här med att utnämna medarbetarna till experter. Det säger ju någonting om ett självförtroende hos verket ju. Jag kan berätta att när de ringer från Rapport, redaktionen, och frågar vad de olika boverksmedarbetare som de har intervjuat har för titlar, och jag säger ja, han eller hon är expert, då säger de det kan inte vi skriva. De menar att det är alltså det är någonting subjektivt. Det måste vara objektivt. Ja, okej, det får väl bli jurist då, eller det får väl bli arkitekt eller något sånt där då. Ja. Åke Flacke, vi hade en tanke, kom du ihåg det? Vi talade någonting om handuppräckning. Hur var det var nu igen? Kom du ihåg det? Ska vi testa det? Du, använd micken.
Jag ska tänka till att, med anledning av att jag höjde min hand. Men nu kommer jag plötsligt inte ihåg min egen fråga. Då går vi till din fråga.
Vi kan börja med det. För vi hade en tanke om att vi skulle ha en liten handuppräckning här och se lite grann hur i vilka omgångar ni som sitter här är anställda på Boverket, för att se fördelningen. Vi hade tänkt köra femårsintervaller, pratade vi ju om. Fram till Åke Flackes pension då, kan vi säga. Alltså första fem åren. Vilka av er är anställda? Vad blir det före 1900?
Mellan 80. Men vi kan ju ställa frågan så. Ja. Eftersom det var jag som aktualiserade den här frågan. Jag hör ju till, så att säga, den första femårsperioden. 1988 till 93.
93. Mm. Upp med händerna.
Herregud, det är ju ofattbart. Det finns ingen personalomsättning.
Men vad blir det sen då? 94 till...
Ja, vad blir det? 88. 88. 98, det blir 98.
94 till 98. Mm. Ja.
Och så tar vi den tredje då. Och det är den som är 99 till 04.
Ja. Och sen 05 och framåt.
Oj, den var ju väldigt positiv.
Ja. Ja, det har hänt någonting.
Man kan ju... I mina funderingar när jag liksom... tänkte mig för vad ska det hända med mig med tanke på frågor och arrangemang inför min besök idag. Då är jag präglad av ett intryck av att när jag hör till den första perioden, femårsperioden, så får man lite grann av ett komplex av att man dog, hör till en period som inte var fullt så där apart och redo för större insatser när man så att säga, ser det i ett lite större sammanhang, tidssammanhang. Och jag tror faktiskt att det kan vara på det sättet. Därför att i början i den installationsfasen så är det ju väldigt mycket av tid och arrangemang och tid och energi och sånt där som går åt till att lära känna varandra. Och man arbetar med metoder som man inte riktigt känner till mellan varandra. Det är så att säga ett metodutvecklingsprat som man får hålla på med. För det ägnade vi oss åt hur som helst under min första period. Det är den period som jag sen i mina tankar skulle vilja kalla för stenåldersfasen i Boverket.
Och det här... man får säga att det är ovanligt många kvar från stenåldern här.
Ja, ja. Och det är därför jag är alldeles förskräckt nu när jag känner att nu har jag gjort bort mig till 1000. Men jag lekte med tanken att man skulle kunna på något sätt beskriva skämtsamt hur de här femårsperioderna kan synas se ut och vad de har åstadkommit. Och då använder man sig liksom av ett beskrivningssystem. Man kan börja med stenåldersfasen och sen... Och sen kommer låt säga medeltiden och sen kommer rokoko eller vad som helst. Den tid som vi arbetar med idag, den skulle jag vilja kalla för den globala tiden. Och då får man ju en upplevelse av skillnad i sättet att vara och utveckla och liksom också ha sin inriktning. Därför arbetet nu är ju inte att försöka beskriva de här fyra. Utan det är ju att hantera den femte perioden, den som vi just står i början av nu. Och det är det svåra och annat. Men det finns ett, bara för att gå in på det ett ögonblick, en fråga som jag känner som stockholmare varmt för. Och det är det att i Stockholm idag så byggs det till 1000 centrumanläggningar. Man förstärker och bygger ut och investerar i miljardklasser. Och förstorar och gör konsumtionen till någon sorts stadsbyggnads... så att säga fas eller bedrift eller någonting sånt här. Vad vet Boverket om detta? Vet man inte något så tycker jag det är lite oansvarigt. Ni borde veta lite grann för att hjälpa kommuner, regioner eller vad som helst. Och därmed också allmänheten att föra en debatt. Därför att när vi får exempel Täbys utställningsförslag, då går folk dit och tittar. Men det är komplicerat, det är svårt att ge sig in i en diskussion och hantera sånt här mot plankontoret, mot stadsarkitekten eller vad som helst. Jag tycker det skulle vara en jättebra frågeställning för Boverket att plötsligt fokusera sig igen. Ni syns i media, ni har någonting att hänvisa. Det var min fråga.
Är det någon som vill kommentera? Janna, vill du säga något om det här med, alltså det här med globalisering är väl rätt i tiden, det som Åke talar om?
Absolut, alltså det är ju, jag måste säga att det här är vansinnigt roligt och jättejobbigt för att jag skulle vilja tjata hela tiden och liksom sitter och hoppar när blir det min tur.
Ja, det är snart.
Ja, snart va, jättebra. Absolut. Globaliseringen är en av de definitivt prioriterade frågorna som vi ser framför oss. Jag tittar på Maria som kommer från Miljödepartementet med oss här idag. Vi har ju pratat om det här faktiskt för inte så länge sedan, närmare förrgår. Att Boverket ska vara aktiva och ta för sig. Och det ser regeringen som en god uppgift för oss och se gärna att vi gör det, men det gäller liksom bestämma sig, var ska vårt fokus ligga, vad ska vi koncentrera oss på, och det är de diskussionerna vi för nu. Men sen det här andra som jag känner från er som är här i lokalen, som är mina arbetskamrater, det är att det är väldigt många av er som tycker att Boverket inte syns i mediedebatten, och det är precis vad Åke tar upp, du har varit inne på det tidigare. Och det där är ju jättesvårt, för att det gäller att ha ett budskap, det gäller att ha en nyhet. Det är så svensk media fungerar idag. Och ibland så bestämmer man själv och ibland bestämmer man inte alls, utan blir så att säga uppmärksammad för att någon annan har valt. Jag tycker absolut att man ska jobba på att marknadsföra eller föra ut myndighetens uppdrag. Men då gäller det att man bestämmer sig, vad är det man vill ha ut? På vilket sätt? Vilka vill man nå? Och att man kanske inte ser som det primära att man är med i SVTs morgonsoffa alternativt Aktuellt. Utan att det kan vara minst lika stort värde att nå ut, precis som ni pratar om Eriksgatorna här, va? Nå ut till lokalpressen, nå de människor som vi faktiskt har intresse av att nå och som vi vill ska veta vad det är vi är bra på och vad vi gör och vad vi kan så att säga bistå med. Så det gäller att hitta en strategi, och det är en del av det arbete som vi är inne i och jobbar med. Man måste bestämma sig vad det är man vill, och sen ska man jobba stenhårt för att komma dit. Och det här är en del av det.
Tack för det. Ja, nu har vi... Ja, visst, en sista kommentar, för nu tror jag att vi måste avsluta strax.
Det är egentligen det. Ja, vad jag var inne på när det gäller exempel centrumhandeln. Då tycker jag att Boverket skulle kalla till sig Köpmannaförbundets känna dessa, säga exempelvis, ta hit dem på ett möte, så får de berätta och prata om detta som handlar om centrumanläggningarnas allt större dimensioner och kostnader. För det är inte bara kostnader för den som investerar, det är ju kostnader för samhället. Det är ju enorma kapital som ska in i kommunal budget och som ska in i på olika sätt som andra. Men det är ett sätt liksom medverka till att man får en dialog. För den hör till också.
Vi har mycket att drifta, mycket att tänka på i Boverket. Det känns ju som att det finns många frågor att arbeta med även framöver. Ulf Troelsson, du har varit tyst länge och haft möjlighet att kontemplera vad som har sagts här. Jag skulle egentligen försöka sammanfatta den här diskussionen och alla råd som har kommit, men det tror jag menar ni ser här, det är ju så gott som omöjligt. Ulf, ja. Hjälp mig, hur vill du kommentera det vi har hört här idag?
Jag tycker Viveka har talat om sättet att jobba och konferenser och så och turnéer och vi har pratat om Eriksgata, vi har pratat om plan- och byggdagar, och allt detta tycker jag handlar om att Boverket är en organism som måste andas, som måste få ut sitt budskap och som måste få syre in, och det är jätteviktigt bägge delar, och det är jätteviktigt att det är både med att vi har en levande dialog med regeringskansliet, med omvärlden i kommun och län och med den mera diffusa verkligheten och med forskningen. Alltså allt detta måste vi kunna både föra ut och få till oss igen. Och den här frågan som du hade tidigare om det bästa med Boverket, så tycker jag det är plan- och byggdagarna faktiskt fortfarande. Det konceptet håller. Sen en fråga som jag tycker är försummad och som inte riktigt är vår fråga, som lite grann har blivit vår fråga och som hänger ihop med detta med byggkostnader och byggregler. Och så man talar ofta om byggregler och kostnadsdrivande och sånt där. Men en grundläggande frågan i plan- och bygglagstiftning i botten är ju makten över marken. Och när en tvårumslägenhet kostar 8000 kronor i månaden i hyra innan man har börjat bygga den, då är det onödigt att prata om köksbänkar och sånt. Och detta är en fråga som är en icke-fråga i Sverige idag egentligen. Och lite grann har vi ju börjat få arbetsuppgifter eller ta oss arbetsuppgifter som kommer i närheten av de här frågorna om plangenomförande och exploateringsavtal och sådana saker. Det är egentligen väldigt, väldigt viktiga saker och som man tenderar att glömma och liksom börjar sitt tänkande på en annan, mer teknisk nivå. Där ser jag att
Boverket tillsammans med Lantmäteriverket till exempel borde ha ett fortsatt arbete och fortsatt utveckling. Mm. Tack för det. Det här 20-årsfirandet, Ulf, kommer det att leda fram till någonting konkret? Kommer vi så att säga att få se något?
Ja, det är bra att du påminner. Alltså, vi ska göra en liten skrift kring detta. Det gjordes ju en jättetrevlig och bra 10-årsjubileet som några. Jag har en hemma. Och det är, vi tänkte göra en 20-årsskrift också. Kanske lite annat upplägg. Och mera fokusera kanske på att försöka belysa utifrån kommande händelser hur det har format diskussionen om verksamheten. Den är på idéstadiet och på gång och kommer att göras i höst.
Jag kan ju berätta det att den här 10-årsskriften, den är så gott som omöjlig att få tag på. Det var en riktig kioskvältare uppenbarligen. Och alla som har den håller hårt i den. Men jag har snott åt med den som Hans äger, så att, men han ska få tillbaka den sen, tror jag. Janna Wallik, generaldirektör, nu måste du komma fram här. Ja, greppa micken och ta kommandot och alltihop det där. Ja, gör det. Så du hörs.
Ja.
För nu tycker jag att du ska...
Det finns ju en här.
Okej.
Ja, det hörs med den här också, va? Eller?
Ja.
Mm, det ska det göra. Jo, alltså, nu har du fått 300 goda råd.
Ja, alltså.
Ja, vilka av de här tänker du följa eller tänker du kasta alla i papperskorgen?
Verkligen inte. Men alltså jag ska säga så här. Jag var lite nervös inför det här upplägget. Mer utifrån att, av två skäl. Alltså det är helt fantastiskt att få ta emot råd från människor som har dels varit med och påverka hur verksamheten ska starta upp och vara, som har så att säga haft ansvar för de politiska besluten. Mina två kollegor som då jag i och för sig har varit i kontakt med innan, men som har varit föregångare och präglat myndigheten väldigt mycket, har ni gjort, ska ni veta. Och så ska jag sitta här och ta emot råden. Och så tänkte jag så här, jäklar. Tänk om de säger saker som jag inte alls köper. Jag menar, det här var ett riskprojekt. Jag hoppas ni förstår det allihopa. Men jag kände att efter en liten stund så slappnade jag av. Det här går vägen, skulle jag vilja säga. Från er som då jobbar på den politiska nivån så tycker jag, både Ulf och Bernt, pekade just på betydelsen av människors livsvillkor och existens. Det var väldigt, väldigt tydligt. Och det tycker jag vi har väl med oss i uppdraget även nu förstås. Och Gösta pekade på den kompetenta personalen. Jag tror att ni har hört mig säga det många gånger. Jag tror att jag sa det senast idag. Jag är så stolt över att vara chef på Boverket. För ni är så duktiga. Och jag tycker inte alls att Rapport har rätt när de har problem eller aktuellt eller vad det nu är med expertbenämningen. För att jag tycker att det här är en av de få väldigt tydliga expertmyndigheter i Sverige, skulle jag säga. Just för att man är så specialiserad och kan väldigt mycket om väldigt speciella områden. Ines tog upp en fråga som jag skulle vilja säga ett stort tack till dig, Ines, för att det är väldigt mycket du som har satt igång det här och pushat på, och det är genomgången av verkets uppdrag och få fram en tydlighet i vad fasiken är det vi ska koncentrera oss på. Och det är precis vad regeringen, de är lite långsamma kan jag säga, och jag har inga problem med, även om jag så att säga är kontrakterad av dem för tillfället, att säga det, för jag tycker ni är långsamma och det vet de själva, kan jag säga. Men nu snart hoppas vi så kommer detta uppdrag som jag tror ska ge oss en skjuts också framåt att komma vidare. För att en av de stora problemen för oss är att vi har väldigt många som vill väldigt mycket av oss hela tiden och helst igår. Och vi måste få chans att koncentrera oss, och jag tror att det är på G definitivt. Och sen var det ju härligt att lyssna på Åke, Viveka och Hasse. Och Hasse, där blev det lite nervöst måste jag ju säga ett tag när du började liksom raljera om verksamhetsplaneringen, som är min stora grej. Alltså verkligen, va? Och jag kände att jag har precis börjat med det här i tisdag, så entusiasmera och fått goda råd från skyddsorganisationen hur viktigt det är att ledningen verkligen tar ansvar för detta och driver processen och är tydlig. Och här kommer du och säger det där som liksom producerar stryks och så vidare. Där blev det lite pirrigt, och jag kan säga att ditt råd kommer jag inte följa. Utan här är det stenhårt framåt, och jag, för er som inte har varit med i tisdag, så kan jag säga så här: den 8 september så träffas vi här eller någon annanstans och går igenom ordentligt vad det är som står framför oss och jobbar verkligen aktivt. Och jag tror inte vi kommer trycka några planer längre, Åke faktiskt, eller Hasse ska jag säga, för att det är ingen idé, för de kommer ändras hela tiden. Vi måste det, för ska de vara nära där vi är, och där har du rätt, så måste man förändra det. Verkligheten pågår. Det regnade när ni kom, nu skiner solen. Så är livet. Det ändrar sig hela tiden. Och vi måste veta vart vi är på väg, men anpassa oss till det som sker omkring oss. Och där känner jag att det är definitivt att verksamhetsplanen hjälper oss. Det fanns så väldigt mycket mer som ni sa. Men det som gjorde mig kanske mest glad, det var att ni pekade på allihopa på olika sätt på de tre saker som jag gärna vill ska utgöra någon form av fokus för det vi ska gå framåt med. Och det är Fredriks ord om vår myndighetsutövning, vikten av det. Ja, men eller hur, mina vänner, ni som var med i tisdags, det var precis det här som vi konstaterade. Det är liksom steg ett. Det är vår huvuduppgift. Vi är en myndighet. Och det är det vi måste ha klart för oss och jobba utifrån det. Det är vår absoluta främsta prioritet. Det andra är att vi ska jobba på ett smart sätt. Vi ska ha ett modernt stöd. Vi har ett modernt stöd redan. Vi kan få det ännu bättre, men vi ska använda det vi har. Och det tredje, som absolut inte är sist och absolut inte minst, det är att verket ska vara en attraktiv arbetsplats. Ja, men förstår ni hur lätt det blev för mig när jag lyssnade på er allihopa? Och det är precis det här. Verket som attraktiv arbetsplats handlar både om kompetensen och att vi ska vara attraktiva, dra till oss kompetensen och er som har den. Vi ska vara så attraktiva så att ni har lust att stanna kvar. Det är ju liksom, det är en kombination av det här. Och vi ska ha en god arbetsmiljö. Folk ska vara glada. Det har ni pratat om också. Det ska vara glädje i jobbet utan att behöva sitta här på nätterna. För det tycker jag är inte riktigt samma sak. Så är det. Och innan jag avslutar runda av helt och hållet, så skulle jag ha en gul lapp. Jag fick ju skriva lappar för jag var så rädd att glömma. Alltså ett jättestort tack till er som har förberett och arrangerat den här dagen och som sliter och jobbar och springer och fixar kaffe och tårtor och ställer fram och så. Jag är så rädd att glömma det, för det är några stycken av medarbetarna på verket från olika enheter som har hjälpts åt. Ni har gjort det fantastiskt bra, och jag vill bara att ni ska veta att jag uppskattar den hjälpen som jag har fått idag. Det andra är att jag vill tacka för presenterna. Jag är så rädd också att glömma det med, för det är sån där, det har jag nämligen tillsagd att inte glömma det, och då glömmer jag, va? Så funkar det nämligen, och jag är jätteglad för det, och det doftar gott, Hans, och det är vackert, och vi ska öppna och titta och vi ska ställa det så att alla kan få glädje av det här. Nu ska jag runda av, eller är jag fel i tid?
För det är ju nämligen så här att du ser.
Jag kan prata hur mycket som helst, så du bara säga till. Ja, jag har inte glömt. Nej, jag har inte glömt. Okay. Men jag har koll. Jag har många lappar, men jag har koll. Sen vill jag säga, apropå råden, de allra viktigaste, ni får ursäkta mig ni som sitter där, viktigaste råden, det är faktiskt de råden jag har fått från er. Och jag blev nästan lite rörd när vi gick igenom lapparna. Och jag vill verkligen att vi ska lägga ut det på Bolinken. För att jag tror, lite som Viveka var inne på, kärlek för kärlek. Har man en bra dialog, har man ett bra sätt att jobba tillsammans, så kan man faktiskt åstadkomma underverk. Det har ni visat under 20 år att ni kan. Och det vore ju förfärligt om inte ni fixade ihop med mig. Så att jag vill verkligen att vi ska fortsätta och vara det duktiga verk som alla de här personerna och våra gäster har kunnat beskriva och peka på och tala om hur bra ni har gjort. Jag tror också att historia är viktigt. Och jag tror att jag är tillbaka i Fredriks ord om oss som myndighet. Jag tror att den här grundkärleken till verket har ju också inneburit att man ibland har varit så engagerad i allt det som händer, så man kanske har inte tänkt på hur andra myndigheter har gjort vissa saker. Så när jag kom hit då den här dagen i februari och presenterades för er, så kan jag ju trösta er med att det första uppdrag jag fick, det var redan den dagen, det var att jag inte fick glömma av att anmäla mig till kamratföreningen. Det var direkt första dagen, så den lever i allra högsta grad, kan jag säga. Och så var jag tvungen att skriva in i almanackan, sa Ann-Kristin 7 gånger till mig, du har väl inte glömt det. Den 4 juni var det väl, när vi skulle göra utflykt, för det var bara heligt. Så att det där känns väldigt mycket och det lever kvar. Jag tycker det är en väldigt trevlig tradition. Men när jag kom tillbaka i mars så gick jag omkring och tittade och så tänkte jag, här är någonting som fattas. Och det kände jag. Och så sa det till Katarina och Ann-Kristin och de började skratta åt mig. Men vad konstig du är. Och så, nej, jag är inte alls konstig. Och så började jag argumentera. På något vis så blev det så att just det blev viktigare än vad det faktiskt var från början. Just för att jag fick argumentera för det. Så är det i livet ibland. Men bara som ett yttersta bevis på hur envis och enträgen jag är. Jag hoppas att det är ett tecken för framtiden. Och att jag, när jag verkligen vill något, så ger jag inte upp. Fast jag för en dialog kring det, för det gjorde vi verkligen. Så är det så att jag har lyckats, kan jag säga. Och detta är en liten högtidsstund. Ett bidrag till att stärka Boverket i dess myndighetsroll. Och dess historia, skulle jag vilja säga. Och det kommer nu. Och jag vet inte om jag har några instruktioner, utan jag bara gör.
Du bara gör.
Kan du hjälpa mig med den andra?
Okej.
Okay.
Två, tre. Jaha, vad ska nu hända med dessa då?
Vad är den? Jag ska bara säga,
vad gjorde
jag av den?
Här är den. Varsågod.
Jag ska bara säga så här, det här beror inte på någon egotripp, mina vänner. Utan på något vis, det här är väldigt viktigt och stort tecken på att Boverket är en myndighet. Oavsett om det ligger i Stockholm, på månen eller i Karlskrona. Som då har startats av Gösta, som var den första generaldirektören. Och sen hade vi Ine som var nummer 2. Och sen får vi se hur det går sen. De här två bilderna, de kommer hänga på en märkvärdig plats. Men eftersom vi jobbar med allting i dialog, så vet vi inte riktigt var än. Det vanliga är att det brukar vara i ett styrelserum eller utanför rummet eller nära generaldirektören. Vi får se. Men jag var väldigt angelägen om att alla skulle få se direkt. Framförallt ni skulle få se. Och när vi väl har bestämt oss var det ska hänga, så lovar jag att vi skriver det på Bolinken. Och när ni kommer hälsa på oss, så ska vi ha en liten guidad tur. Men nu slipper ni oss aldrig, skulle jag vilja säga. Ni är med oss och vi är med er. Tack så hemskt mycket till er. Och sen så lämnar jag över till Ingemar, för det här fortsätter ju lite, va?
Ja, det gör det. Här ska fortsätta. Här ska festas. Ja, jag får ju först och främst be våra tre personalrepresentanter på sig, ursäkt. De ska naturligtvis få sina presenter. Det är därför jag tog fram dem här, så jag inte ska glömma det en gång till, vilket ju vore minst sagt penibelt. Men nu återstår bara för mig att avsluta min verksamhet här genom att dra några praktiska saker för er. Jag ber mina kollegor att komma ihåg om det är något jag glömmer bort. Men det ska bli lite motion. Vi har ju som ni vet en friskvårdssatsning. Ni får dock inte sätta på era stegräknare ännu, men det kan ju behövas för det ska bli mat här så småningom. Utfordringen sker i gymnastiksalen alldeles intill och dit går ni en kort sträcka utomhus. Det är ju nämligen så att dörren in till gymnastiksalen är en branddörr och enligt alla regler och bestämmelser som även Boverket måste hålla så ska den vara stängd. Så vi får passa på mellan skurarna här. In till gymnastiksalen alldeles intill här och allra först så blir det mingel är det tänkt. Så då kan ni få möjlighet att, så att säga er uppriktiga mening till varandra om det behövs. Sen blir det ärtsoppa som då kanske blir kryddad inte bara med kryddor utan även med ett annat tal. Det får vi se. Det blir lite improviserat kanske. Och det här ska vi vara klara med ungefär 18.30 och då tar det interna firandet vid då Boverkets kamratförening. Jag ska säga det obligatoriska kamratförening då kanske bjuder personalen välkommen till kaffesbar. Och därmed så tackar jag för uppmärksamheten. Väldigt roligt att ni kunde vara med så många och vi ses på andra sidan får vi säga då.